En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Även när de blev friköpta så hade man upprätthållat en brevkorrespondens med sin före detta slavherre. Sådär. Och så. Så det finns något exempel från Kalmar, någon skeppsbyggare som gjorde superkarriär i Alger, kom tillbaka till Sverige, som byggde ett av de största liksom, örlogsskeppen. Och i hans ansökan för den här tjänsten så kunde han då hävda att han har utbildats i Alger. Det är därför han har lärt sig liksom, skeppsbyggeriet.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Den 20 november år 1662 skickar 8 svenskar en supplik till rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie och ber om hjälp att bli friköpta från slaveri i Alger i Nordafrika. De berättar att det finns över 100 svenska slavar som lider i staden. I mitten på 1600-talet började svenskarna själva att importera det viktiga saltet från Medelhavsområdet. Priset för de pressade importpriserna betalades av hundratals svenska sjömän som blev förslavade efter att deras skepp överfallits av korsaren.
Joakim Östlund är historiker vid Lunds universitet och han har bland annat skrivit boken Saltets pris, svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770. Välkommen!
Tack så mycket!
Du, men det var ett tag sedan du skrev den här boken.
Ja, det var det faktiskt och det tog lång tid också kan jag säga. Så det började ju 2008 och det blev klart, boken blev klart 2014 om jag minns det rätt.
Ja, absolut värd att läsa. Oerhört fascinerande bok måste jag säga. Jag tänkte vi liksom dyker ner direkt på individnivå här. Så, varför reste John Gabriel Sparwenfelt till de osmanska provinserna i Nordafrika år 1694?
Ja, den där Sparwenfelt är ju en av mina favoritpersoner, verkligen. Han är en sån här färgstark karaktär från stormaktstiden Sverige. En av de här så kallade universalgenierna. En berest herre. Språkgeni, boksamlare, diplomat, en allt-i-allo som på uppdrag av Karl XII, 1689, gav sig ut på ett uppdrag då, som i bakgrunden agerar en annan person också i det här uppdraget. Det var nämligen Olof Rudbeck den äldre som hade en tes. Han skrev den här fantastiska boken Atlantikan och i den argumenterade han för att Sverige var då det sjunkna Atlantis och att svenskarna var arvtagare till göterna eller goterna.
Och det här är ju inte vilken knäppskalle som helst, nej. Utan det här var ju en högt ansedd vetenskapsman på den tiden.
Precis, och det var så Sparwenfelt kände ju då Rudbeck och det var Sparwenfelts uppdrag nu att bevisa den här tesen om att om goternas då världshistoriska liksom roll och kopplingen till Sverige. Så att han skulle helt enkelt lokalisera fornlämningar från goterna i Sydeuropa. Och det är det som föranleder den här resan ner till Nordafrika och till städerna Alger och Tunis bland annat då, som var mäktiga städer vid den nordafrikanska kusten.
Men hitta några gotiska artefakter här eller?
Det misslyckas ju tyvärr då. Ja. Inte så förvånande, men han hittar ju andra saker där som har en koppling till Sverige.
Ja.
Och som,
ja. Vad var det han upptäckte?
Jo, men han beskriver detta som någonting väldigt drabbande faktiskt. Han upptäcker då, han hör i, han berättar om detta liksom ganska dramatiska termer, men när han kommer till Alger så beskriver han hur han möts då av svenskar faktiskt, som kommer gråtandes, klagandes och bönar och ber om hjälp. Och det var då ofria slavar som vistades i Alger som han chockeras av att upptäcka då helt enkelt.
Mm. Ja, det fanns en hel del svenskar som var satta i slaveri här.
Alltså. Precis, alltså han... Siffrorna varierar lite grann. I en minnesanteckning från en av hans kompisar som skrevs 1729 tror jag, så angavs det att det var 500 personer som man hade sett i Alger och Tunis. Men i en rapport som han sen skriver, det är en helt fantastisk källa. Han skriver en rapport till Karl XI 1694, han är där 1691. Och som sagt, han drabbas, han chockeras och han går in med liksom passion här att försöka kartlägga och beskriva de här individerna. Så han hinner intervjua, kan man väl säga, 23 personer från Alger. Och de här intervjuerna är fantastiska vittnesmål då, från de
här. Det här var alla män då som har levt i många år varit i slaveri.
Ja, precis. Om man tittar på den här rapporten då, som finns bevarad på Riksarkivet i Stockholm, så listar han då de här 23 individerna. Han tvingas då fly för pesten bryter ut. Därför hinner han inte intervjua fler. Men de här rapporterna, där anges namn, hur lång tid de har varit i ofrihet, i fångenskap, ibland uppemot 15 år. Jag tror att vissa har det till och med i 22 år. Andra kortare.
Ja, man kan ju tänka på den här tiden blev man ju inte sådär jätte... Men de måste väl ändå ha varit i 20-årsåldern när de väl kom dit? Alltså.
Ja, absolut. Så jo, jag har hittat andra källor från Nederländerna. Där är det då äldre herrar på 60 år som har tillfångatagits och tjänstgör sen på... korsarskepp helt enkelt. Så även äldre män kan hittas där nere. Men de här som nämns av Sparrenfeldt, det tror jag också. Det stämmer att de var ynglingar oftast då, som har hunnit leva där i 20 års tid. Om det nu stämmer. Det är det som är gåtan här och det svåra att kunna belägga det.
Man kan inte vara säker på att allting stämmer.
Nej, man kan inte vara helt säker. Man får alltid vara lite misstänksam mot de här källorna.
Det här, när man själv har läst historia i skolan och sånt där, då är det ju... Det här är ju inget slaveri man diskuterar, utan det är ju triangelhandeln. Det får ju, man är inte ens särskilt gammal när man lär sig det, tror jag.
Nej, precis. Och det var det som var för mig väldigt liksom en utmaning, att försöka förstå vad det här är för typ av slaveri, vad det är för ofrihet. Jag är också uppfostrad med liksom triangelhandeln som slaveriet med stor S.
Ja, man plockade afrikaner och skickade dem till Västindien och USA och så.
Precis, och i den här forskningen om Nordafrika så pågår också en stor debatt. Är det här slaveri? Kan man inte tala om fångar istället och så vidare? Och
det som, men är det slaveri då?
Ja, alltså jag menar att man kan... Här får man liksom gå in på detaljer och titta på nästan varje enskilt exempel i sig. För hela det här systemet bygger på en friköpningspraktik så att säga. Så de här européerna som tillfångatogs, de kunde friköpas. Och det är det som är den stora och viktiga skillnaden gentemot det transatlantiska slaveriet då. Så friköpningen fanns också i det transatlantiska, men här var det en mycket större och viktigare del av hela systemet då. Men för att säga vad en slav är, så det fanns både, menar jag då, svenska slavar och fångar i Nordafrika. Så för mig är en slav en person som säljs på auktion helt enkelt, till högstbjudande. Så det vanliga var att en besättning tillfångatogs. Antingen hölls besättningen i gisslan, man behöll besättningen i sin originalform så att säga, och placerade de här individerna i ett fängelse, i en bagno som det kallades för. Då tillhörde de staten, eller så var det en privat aktör som då sålde individerna styckesvis på auktioner. Och det kan många av de här som Sparrenfeldt intervjuar berätta om exakt det, att det är det som har skett. De har köpts av en tunisisk köpman när de kom till Alger exempelvis. Så där menar jag att man ska ta dem slaveri när de blir som handelsvaror.
Mm. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Under vilka förhållanden levde de här svenska slavarna då?
Då finns det många typer av ofriheter, så att säga. Så den första uppdelningen brukar göras mellan statliga slavar och privata slavar. Så, och i de två kategorierna finns det också olika kategorier. Men en statlig slav ägdes då av fursten, härskaren, i de här städerna. Och där kunde man hamna allt från den lägsta rangen då, som galärslav, upp till...
Det var det värsta.
Det var det värsta, precis. Och sen upp till...
Alltså att man rodde de här galärerna, för att många av de här osmanerna, de hade inte, vid den här tiden så hade man inte segelskepp i den utsträckningen.
Nej, precis. Deras kaparflotta drevs främst av åror fram till sent 1600-talet. Sen började man utrusta dem med segel, eller man gick över till liksom segelsjöfart då. Så... Och det var ju då personer också som inte hade de här kompetenserna som var ganska eftertraktade i Nordafrika. Så priset eller värdet på en individ byggde också på vilka kunskaper
man hade. Vilka var det som var mest värdefulla då?
Ja, men som läkare exempelvis. Det finns en läkare begraven i Tunis.
Som var slav? Alltså.
Som var troligtvis då elitslav. Aha. Som förmodligen levde gott. Och kanske trivdes där och valde att stanna kvar. Det finns sådana berättelser också. Och så finns det då segelmakare, skeppsbyggare som kunde då...
Yrkesskickliga.
De kunde liksom få bra positioner och göra...
Och leva ett drägligt liv också.
Och leva ett drägligt liv, ja, visst.
Men de hade familj och så också, eller?
De kunde också gifta sig och liksom övergå till islam och bli en del av liksom den världen. Det finns exempel på detta. Men de fallen är inte jättemånga.
Det stora flertalet då, vad hamnade de under för förhållanden?
Jo, men de... Det beror på också vilken tid man tittar på. Så under 1600-talet så är det ju knepigt att veta vad som egentligen hände. Men Sparrenfeldt ger indikationer. Det finns också listor på fångar och slavar som också ger indikationer att ungefär hälften där blir privatslavar. Alltså de ingår i ett hushåll. Och där kan de få utföra olika typer av tungt arbete. Medan andra hamnade i Bagnos då. Och där var det tvångsarbeten. Man jobbade på skörders... Man jobbade liksom i antingen på åkrar eller man byggde och reparerade saker i hamnen och så vidare.
Mm. Men man får ju också så här bilden när man läser om det här att det var inte alltid så där som man kan tänka sig svart och vitt heller. Utan jag läste om du skrev om att en del slavar startade restauranger eller krogar här och kunde tjäna ihop till sitt eget friköpande. Och så. Mm.
Ja, det är det som är speciellt med just den här typen av slaveri i den osmanska världen. Alltså det fanns en flexibilitet där. Och när man var ledig så att säga från tvångsarbetet på kvällarna eller man var en snillrik person så kunde man utnyttja då det här systemet som du nämnde där med att man kan, liksom leda, man kan jobba på en taverna då i Bagnon och få in pengar. Eller man kunde som någon, tror jag, de som Sparrenfeldt intervjuar, han berättar att han på kvällen så trampar han vindruvor, eller vad han gör, ja, någonting sånt, och kan på så sätt tjäna egna pengar. Så man kan ta extra jobb helt enkelt och dra in pengar till sin egen friköpning.
Men det måste ju ta väldigt tid, för att vad jag förstår så var det ganska dyrt att bli friköpt.
Det tog tid såklart, och det var väldigt dyrt.
Vad kostade det att bli friköpt? Alltså?
Jag tror normalpriset för en vanlig liksom sjöman var 800 piaster, om det var det, den termen.
Går du att sätta någon mot?
Ja, vad sjutton var det. Jag gjorde någon försök till detta och beräknade, men jag minns nu tyvärr inte, men 100 000 kronor kanske.
Alltså i
dagens värld, skulle jag säga. Det finns ju ett exempel från Marstrand, en kvinna som blir av med sin man. Mm. Och hon tillhörde liksom ett lite högre socialt skikt. Och hon ska betala en ganska hög summa. Och hon sålde sin gård
för att kunna köpa loss honom. Ja, men och, det är ju ett ganska bra jämförelse. Då är det en dyr slav,
ja. Och det tragiska med det fallet är att han blir friköpt och på vägen hem igen så blir han tagen igen. Oerhört olyckligt alltså. Så, ja.
Men vilka var det då som tog? Vilka var det som tog europeer då som slavar här?
Korsarer helt enkelt.
Korsarer. Varför kallar man dem för korsarer?
Ja, det är också en diskussion här. Fångeslav, korsar eller pirat.
Okay.
Korsarer är då, de har ju statlig legitimitet att
man brukar utföra. Ju prata om fribrytare eller kapare.
Kapare och korsar.
Ja, visst. Det är samma sak.
Ja, men precis som vi hade i Sverige då, i Norden, så hade vi ju kapare som hade liksom
statlig sanktion
att liksom bedriva någon sorts grillakrig mot
handelskafart. Jag vet inte om du har varit i Gathemska reservatet i Majerna i Göteborg.
Jag önskar att jag hade besökt det, men jag känner till...
Det är jättefint, jag har bott precis i närheten. Och han var ju kapare, som, han blev väl till och med adlad, tror jag.
Ja, men exakt liknande karriärer kan vi se i Nordafrika. Entreprenörer helt enkelt som satsar kapital och är lyckosamma som driver det som företag.
Men är det omfattande den här korsarverksamheten? Eller vad ska jag kalla
det? Jo, det är väldigt omfattande, och det återigen, det bygger på konjunkturer. Så det var kanske en av de viktigaste liksom, inkomstkällorna för de här statsmakterna, den här korsarernas verksamhet.
För man kanske måste förstå, vi snackar om Osmanska riket nu på 1600-talet. Det är liksom inte en centralmakt i någon slags modern betydelse,
precis.
Eller hur?
Nej, utan det, man kanske kan jämföra med liksom den stormaktsliga staten i form av en konglomeratstat. Ja. Då, med, så Osmanska riket hade sitt centrum i Konstantinopel eller Istanbul. Och sen provinser, många provinser som hade då olika inbördesrelationer till sultanen.
Och olika egenmakt. Och
olika egenmakt, ja, exakt. Och just staterna i Nordafrika, de hade ju ganska stor självständighet. Och det är det som ett problem också för de svenska förhandlarna under 1600-talet. När svenska skepp börjar kapas, så vänder man sig först till sultanen. Ursäkta, kan ni be era herrar i Nordafrika upphöra med de här kaperierna? Vi är ju vänner. Man hade ju en relation med Osmanska riket då, tack vare sin gemensamma fiende i form av ryssen. Men det kunde inte de förhindra. De hade inte den kontrollen över kapastaterna i Alger, Tunis och Tripoli. Det var de tre statsbildningarna. Så då var man tvungen att sluta då separat, eller fredsfördrag var man tvungen att sluta med de här.
Men det räckte inte med att göra ett fredsfördrag med
sultanen, nej.
Med sultanen, nej.
Precis.
Utan det var...
Man fick gå in och förhandla med sultanens tributstater. Mm. Så det var tributstater till sultanen som, och de betalade tributer till sultanen. Och europeiska då statsmakter som Sverige, när de slöt fördrag med de Alger, Tunis och Tripoli, så fick de också betala tributer, alltså fredspriser.
Men de här korsarerna, under vilka stora områden rövade de sjömän och så? Alltså?
Deras centrum var ju liksom Medelhavet då.
Vad var det farligaste att vara i Medelhavet den här tiden?
Jo, de lurade liksom i kustområden kan man väl säga. De visste liksom vilka skepp de skulle attackera. Så Vanligtvis så färdades ju handelsskepp i konvojer. När man
för att det var så mycket korsarer.
För det var så mycket korsarer, ja, precis. Så de korsarer fanns på båda sidor av Medelhavsstränderna. Så det fanns kristna på Malta exempelvis som också härjade.
Och de tog också slavar?
De tog också slavar, så det fanns, det var liksom ett all Medelhavsfenomen på båda sidorna.
Men de tog inte kristna slavar?
Nej, utan exakt, det var den uppdelningen då.
Officiellt. Religion spelade roll här?
Ja, religion spelade roll på ett officiellt plan. Men de muslimerna skulle ta kristna, alltså infidels, precis som kristna skulle ta, kunde ta muslimer då, eller korsarer. Visst, så var det. Men så deras rovvatten var Medelhavet, men de kunde också göra räder långt, långt bort, som vi känner till Island 1627. De var inne i Engelska kanalen, de tog en hel by i form av Baltimore, tog de 300 pers rövade dem. Så de gjorde landräder också, och de var uppe i Nordsjön till och med och skrämde vettet ur kustbefolkningen i Norge.
Men de tog inga norrmän från kusten?
Nej,
men Färöingarna fick de med sig?
Färöingarna fick de med sig, ja, precis. Och de här liksom längre räderna, de kunde ju liksom genomföras när det var konflikt mellan europeiska makter då. Så då kunde de utnyttja de här internationella liksom, ja, koalitionerna mellan europeer.
Just det. Men det här måste ju innebära att det här, för jag vet ju man pratade i vår förra podd som vi gjorde tillsammans, när vi pratade om det här, vad heter han nu?
Mehmet Said Efendi.
Just det, som åkte upp till Sverige.
Just det.
Som sändebud för sultanen. Man pratar ju om turken här då.
Men
blodturken.
Precis. Ja, men alla de här orden kan man finna också. De uppstår ju också kanske på grund av de här erfarenheterna. Det fanns en fascination för det superimperiet, men också en skräck såklart. Som
man var väl medveten om hemma i Sverige, om att det här problemet fanns, eller?
Ja, men absolut. Så det här var ju någonting som spreds då, framförallt via det kyrkliga massmediet i form av stora kollektinsamlingar som organiserades. Och jag tror det är drottning Ulrika Eleonora, om hon var hon, vilken position hon exakt hade. Hon satt vid förmyndarregeringen då. Som, om det var 1667, hjälp. Jag kommer inte exakt ihåg, men då kan man säga att hon officiellt erkände det här problemet. När hon sa att vår sjöfart lider av stora problem, och att sjömän då tillfångatas och förslavas. Och vi måste nu hjälpa de här. Det är en plikt att liksom skänka pengar. Och då organiseras den första stora rikstäckande slavkollekten.
Kan man vinna vanliga människor pengar?
Ja, alltså. Och vanliga människor skänkte pengar. Ganska mycket pengar dessutom för sina landsmän. Och det här systemet utvecklades och institutionaliserades. Så man hade 4 återkommande kollekter varje år.
Under vilka år då?
I början av 1700-talet så ser man att man hade det. Här i Lund hade man stora kollekter när man samlade in pengar. Och det var spritt över hela riket. Och det som är intressant då, det är också att de som tillfångatas känner till det här systemet. Så när de skriver brev hem till nära och kära så skriver de: hjälp mig. Se till att en kollekt organiseras hemma i Sverige. Så kan jag bli fri.
Mm. Men man skrev väl också till kungen och sånt?
Ja visst, man vände sig också direkt till kungen och bad om hjälp då, att han skulle skydda sina undersåtar. Det var hans plikt, som han förväntade sig också hjälp.
Hur kommer det sig, vilken typ av handel bedrev Sverige då i Medelhavet? För att man åkte då med svenska skepp hela vägen ner till Medelhavet.
Ja. Och det var ju hela det här liksom äventyret, om man ska kalla det för det. Det grundade sig i att en ny utrikespolitik etableras i samband med kommerskollegiets inrättande 1651. Och det man vill då är att man vill bryta beroendet av saltimport från mellanhänder, från Nederländerna framförallt. Så det är för dyrt.
Man kan pressa priset. Och salt är viktigt.
Och salt var det absolut viktigaste då. För utan salt så skulle Sverige gå under. Det var det man använde för att bevara mat under det långa vinterhalvåret. Så nu ska man pressa priset och skicka då svensk flaggade skepp till Sydeuropa. Men de seglade då in i den här konflikten då.
Var de mindre skyddade, de här svenska skeppen, än till exempel holländska skepp eller brittiska skepp eller så?
Ja, man kände till att det var farligt, men man tog risken, och de bestyckades ju med extra kanoner och liksom sprängkister och sånt.
Vad är en sprängkista?
Ja, det har jag förstått, att en sprängkista är ju en kista med sprängmedel i som placeras mitt på däcket. Mm. Och om skeppet blir bordat då, så springer besättningen upp i masterna och sen kan man fyra av den här och smälla av hela däcket. Så, sådana kistor utrustades de här saltskeppen med, har jag förstått. Det står så i instruktionen åtminstone.
Ja. Det låter ju lite riskfylld försvarsmetod. Måste
ja,
säga.
Jo.
Mm. Men du, jag förstår att det är väldigt svårt kanske att nagla fast hur många som satt i slaget. Vi snackar om en ganska lång tidsperiod också. Vi pratar från 1600. Du har ju undersökt 1650 till 1770. Mm. Jag förstått så pågår det här ända fram egentligen till 1830-talet. De här korsarerna och det. Mm. Här, eller hur?
Jo, men precis.
Men så. Kan man vad du kommer fram till siffra, hur många individer handlade det om?
Ja, det var ju det vill jag veta. Ja. Sådär. Och hur 17 ska man liksom ta reda på det?
Ja.
Det är inte så lätt. För,
nej,
för
nästan första, omöjligt.
Men nästan omöjligt, ja. För i början på, ja, mitten på 60-talet är det oerhört fragmentariskt källmaterial. Alltså, det är svårt att hitta. Men det jag gick på det var att försöka räkna namnunderskrifter, faktiskt. Så dels från breven som skickades från Nordafrika till Sverige. De dyker upp lite här var i alla möjliga...
Dyker samma person upp flera gånger och sånt där också?
Undrar om jag sett samma person. Men vet jag att samma person har skickat flera brev. Och liksom förväntar sig hjälp efter 2 år igen då. För han har inte hört någonting eller så. Men jag kunde få ihop 360 unika namn via brev. Och,
som vi helt säkert vet då satt i slaveri.
Ja, de var ofria slavar. Så det kommer också från vissa, man skrev också som Sparvenfelt, men han hade också föregångare faktiskt. Någon Barkman eller Björkman som också hade varit nere i Alger, en gåta. Och han i sin tur hänvisade till en annan person som också, så det, och de här individerna är svåra att få fatt på, men jag har hittat deras listor, inte i Riksarkivets liksom, diplomatiska samling, utan i min privatsamlares personarkiv. Där har en sån här lista dykt upp, och då, där kan, det är de listorna som man kan räkna. Plus att det finns också listor i Nederländerna med svenska namn på. Mm. Så det är så man kan komma åt de här antalen. Så 360,
men sannolikt var det ju fler.
Ja, absolut. Det, ja, låt säga kanske 1000. Ja. Jag tror inte det är en överdrift. Jag tror inte det.
Nej.
Men vi får se vad arkiven kan liksom visa oss längre fram om fortsätter med detta.
Men det är ändå kvalitativt annorlunda typ av slaveri än den här som man normalt känner till, den med afrikaner som skickades till nya världen och så.
Absolut. Man hade ju inte det här plantageslaveriet. Nej. Ju. Och de extremt brutala liksom förhållandena som de levde under. Det är svårt att jämföra. Mm. Och så.
Du har ju redan nämnt lite här att statsmakterna i Sverige då försökte kontakta sultanen då i Istanbul och så. Men hade man några, här i mitten på 1600-talet, hade man några upparbetade kanaler ner till Osmanska riket?
Det var det som också var en utmaning för dem. Man kände till varandra, men det fanns liksom inga upparbetade liksom kontakter under den tiden. Man förlitade sig på olika ad hoc liksom lösningar. Alltså man anlitade professionella sändebud då. En jude exempelvis tog man hjälp av, Aceveda, som hade kontakter lite här och var, både i Alger, i Nederländerna och i Istanbul. Så man tog hjälp av olika mellanhänder och andra aktörer. Men sen med tiden så förbättras ju och förtätas kontakterna.
Men skulle du säga att staten, den svenska staten, tog ansvar för sina sjömän här nere? Eller var det liksom bara de mest högt uppsatta så man tog hem? Eller?
Jag tolkar som att man verkligen försökte rädda de här individerna. Man ansträngde sig massor för att rädda gubbar i nöd, om man säger så. Alltså som hemma kanske inte var så värda så mycket, men här gjorde man, här hade man stora insamlingar, man skickade iväg diplomater, man försökte få till stånd fredsfördrag med Alger i tidigt stadium. Redan 1667 är det första försöket som dock misslyckas. Så man anstränger sig för att rädda dem. Och det är dubbelt. Alltså det finns en medmänsklighet i detta, men så finns det också en logik i och med att man är rädd för att sjömännen ska bli allt för rädda för att vidta dem, eller ja, resa ut på de här långa färderna till den här högriskzonen. Så man är ju rädd också om att man måste ha uppe liksom handen helt enkelt. Så då måste man för den skull etablera ett sorts säkerhetssystem då, där sjömännen kan känna sig trygga att vi kommer hjälpa er om ni hamnar i nöd.
Du har ju också skrivit här om svenska kaptener som tar ut försäkringar på sig själva. Så att om de blir tagna till slavar så ska de bli friköpta.
Ja, men precis. Och det är ju också jättefascinerande att det här är också en historia om försäkringssystem som utvecklas.
Jag utgår från att försäkringssystemet inte så utvecklat den här tiden.
Nej, precis. Och det här är ju en...
Men det kanske var inom sjöfarten försäkringar utvecklades.
Precis. Så det är ju en jättelång historia tillbaka till antiken där framförallt varor försäkrades. Men nu var ju människor liksom bytet här. Och då utformades försäkringar mitt på 1600-talet. Så kallade i Hamburg och Bremen hade man slavkassor och försäkringshus som utformade då särskilda liksom regler för detta. Så då kunde man, och det fanns också ett formulär på svenska där man då som försäkringstagare kunde liksom ange namn, vilket skepp personen seglade på och vart det skulle och så vidare. Så det fanns ett sådant system vid sidan av konvojer, kollektinsamlingar och annat.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Det här förstår jag en omöjlig fråga, men hur stor andel tror du, eller vad blev friköpta? Om vi pratar europeer lag. Liksom.
Ja, återigen, det här är också en så här het diskuterad fråga inom forskningen. Vissa säger att ungefär 2% blir friköpta.
Det låter ju jättelite.
Ja, det är väldigt, väldigt lite. Men
det låter ju orimligt i förhållande till dina siffror du har diskuterat.
Jo, precis. Visst, alltså... Men om man tittar på Marcus Bergs besättning som togs till Marocko.
Vem var Marcus Berg?
En kapten som dessutom är unik eftersom han skriver en berättelse, en slavberättelse, reseberättelse.
Om hur länge var han slav då?
Han var slav, eller där kanske man ska, han beskriver sig som slav, men han var nog snarare gisslan. Men det är ett jätteknepigt fall detta, för han...
Men han jobbar inte i några gruvor eller något sånt?
Nej, de lagade hönshus och sånt. Alltså, och fixade murar och grejer. Så det var ju tvångsarbetet på ett sätt. Men han gick en besättning på 10 man. Och hälften kom hem. Och 2 gossar, 2 unga pojkar, Östermalm och Lund tror jag hette. De betalar man för, men de hölls kvar ändå.
Var det
för alltid. För
osmanerna hade ju det här systemet att man tog unga kristna pojkar och gjorde slavkrigare av dem.
Precis, så de hamnade, de blev inte slavkrigare, de hamnade på i sultanens slott, som de skriver då. Och Marcus Berg, när han kommer hem, försöker agera för att förlossa de här unga gossarna. Marcus Berg och Lund, Tranett de hette. Så där förlorar man hälften av besättningen. 2-3 dör i Marocko. En tas in på sinnessjukhus, som det hette, när han kommer tillbaka.
För att han var så traumatiserad.
Traumatiserad, ja, precis. Så det är spillror som kommer tillbaka, faktiskt. Och mycket värre var det på 1600-talet. Så ja, det är knepigt att räkna på detta, men kanske hälften då. Många stora frisättningsärenden misslyckas också under lång...
Varför misslyckas de?
Först... var det svårt att få fram information. Så det är väldigt komplext att vill statsmakterna betala? Vem är ansvarig? Är det handelshusen eller föräldrarna? Eller är det kungen? Officiellt sett så säger man att alla svenska undersåtar ska friköpas. Men sen praktiskt att lyckas med detta var väldigt svårt. Informationen kanske saknades. Alla kunde inte kommunicera. Förutsättningarna var liksom, ja, väldigt komplexa, plus att det var inte alla gånger som också de som ägde slavar ville släppa sina slavar och så vidare. Så,
och de behövde inte om de inte ville?
Nej, och det ser man också på fredsfördragen när de väl sluts. Så kan ingen tvingas, även om man har fred om i Alger, så kan, om det finns en svensk undersåt i Alger, så kan slavägaren som äger den här människan, han kan inte tvingas att friköpa eller sälja sin slav, även om man har fredsfördrag. Och man kan inte tvinga den anhöriga att köpa loss sin förlorade son eller pappa. Så de har fortfarande makten att bestämma vem som är fri eller slav 1729 när fördraget sluts där. Så det här är en... liksom, det är en gråzon som är väldigt knepig. Man får väl vara försiktig liksom när man tittar på detta och när man kallar dem för slav eller fånge.
Men du, de här som blev friköpta, när de kom hem, de som kom hem till Sverige, vad fick de för mottagande när de kom tillbaka?
Ja, det där har jag verkligen försökt att spåra. Det har varit väldigt, väldigt svårt. Och jag lyckades nog inte fullt ut. Men det fall man känner till är framförallt Marcus Berg då. Mm. Den här som vi nämnde som var i Marocko.
Och som skrev en bok.
Och som skrev en bok dessutom, ja. Och där kan man ju visa att han liksom åker runt på någon sorts turné. Han får träffa drottningen och kungen.
Så han kommer tillbaka som en hjälte?
Han kommer tillbaka lite grann som en hjälte. Han får tacka alla finansiärer till liksom friköpningen och dra runt där. Men
hur länge har han suttit i fångenskap?
Då var han där i 2 år.
Det är ju inte så länge. Jag har ju sett folk som har suttit där 15 år och sånt där.
Ja, visst. Precis. Så, det finns lite olika system här. I katolska Sydeuropa så var det enorma ceremonier. De liksom gick på tåg i långa processioner under lång period. Och de fick gå då i sina slitna kläder, i sitt skägg och så vidare. Och så hade man i samband med detta stora insamlingar. Medan i protestantiska länder som England, Storbritannien då och Sverige, så de bara togs hem och så in i flottan igen. Lite bryskt sådär. Lite grann så. Nu kanske jag hårdrar det lite grann, men ja. Det var back to business igen ganska mycket, vad jag förstått.
Men man kan ju ändå föreställa sig. Du tog ju ett exempel på en man här som i princip var galen efteråt.
Ja, visst. Alltså man kan se liksom brev från änkor eller fruar som får hem sina män. De vill ju ha hjälp då för livhanken. Så det är sjömanshusen som blir på något sätt också, tror jag, institutioner för de här som tar hand om dem. Så det finns ju, och det är återigen, det är fortfarande en forskningsfråga. Vad hände när de kom hem? Jag tror man kan göra mer där för att liksom hitta sånt.
Vad hände, som jag har förstått det, så fick inte osmanerna ta muslimer till slavar. Vad hände om en kristen europeisk slav konverterade? För jag utgår från att de utsattes för konverteringsförsök.
Ja, det gjorde de. Alltså, där var man också noga med att enligt islam så kan man liksom inte påtvinga någon sin religion.
Men man ska ändå ha möjligheten att konvertera.
Man kunde konvertera, men då var de också, är det genuint verkligen? Men absolut.
Ja, så det var inte någon självklart lätt grej, bara nu konverterar jag och sen kan jag fly eller så?
Nej, precis. Utan, så har jag förstått det hela. Men, och folk, de valde att konvertera. Det finns också kända, liksom, eller kända, men det finns svenska livsöden som gjorde karriärer, exempelvis i Tripoli. Johan Öhman hette han, som konverterade.
För att jobba liksom på hög nivå där, så ja, måste man vara muslim? Eller?
Ja. Då var han liksom integrerad i palatset i Tripoli, och han hette Khalid al-Svid, tror han hette. Och han gjorde,
från Sverige?
Från Sverige. Kalle från Sverige. Exakt. Ja. Och han satte igång den första tryckpressen i Tripoli faktiskt.
Vilket år pratar vi om här nu då?
1700...
Ja, någon gång på 1700-talet.
Mitten på 1700-talet där. Ja. Och där kunde då svenska konsuler som var intellektuellt orienterade också trycka sina böcker i den här tryckpressen. Så där är det också en väldigt fascinerande liksom historia om tryckkonsten eller tryckpressens spridande via då ofria.
Så det är också ett kapitel. Man brukar ju kalla sådana här för renegater.
Ja, just.
Avfällingar.
Mm. Jo, men det är en term som också förekommer.
För det var ju ändå, det här måste ju betraktas som något fruktansvärt från ett kristet europeiskt håll.
Ja, exakt. Jag försökte också nysta i. Och det som är intressant då, det är att jag har ett brev från 1600-talet där man samarbetar med Storbritannien om att friköpa svenskar i Alger som har tagit tjänst på kapaskeppen. Och då är man oftast renegat, om man liksom övergår och blir korsar själv. Men då skriver man, vi vill att ni även friköper renegaterna. För man behöver liksom deras kompetens.
Men vad gör man med renegaterna sen då?
Man såg mellan fingrarna, de återkristnades eller någonting.
Okej, ja, så det var inte dödsstraff?
Alltså. Nej, det var inte det. Det kunde säkert ses med liksom andra ögon i andra sammanhang.
Ja, men jag vet, jag har ju läst om på 1600-talet där folk har blivit avrättade för att de har gått i Sverige för att de har gått i katolsk skola.
Visst, det stämmer.
Så det var ju ganska hårt. Jag menar, religiöst och väldigt hårda bud.
Absolut, så du har helt rätt. De fallen finns också. Men jag blev mest liksom förvånad och...
Att man köpte loss renegaterna också.
Ja, de sa det, att köp loss även sådana som har tagit tjänst på kapaskeppen.
Ja.
Man behövde liksom dugligt sjöfolk då vid den tiden, i och med att Sverige var så...
Ja, Sverige var ju en sjömakt.
En sjömakt, ja. Och behövde, en del av den här satsningen på den långväga handeln handlade också om att utbilda sjömän, så att de som tjänstgjorde i handelsflottan sen kunde tas upp då till marinen helt enkelt, och tjänstgöra på slagskepp eller örlogsskepp.
En väldigt intressant bit av din bok, det är ju det här att svenska skepp var i allra högsta grad engagerade i slavhandel här i det osmanska riket.
Ja, det var också...
Du kände inte till innan du började ditt forskningsarbete?
Nej, det var jättelustigt när jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Men det var också en sån här märkt arkivfynd. Jag var ju framförallt intresserad av brev om berättelser från ofria. Men så fanns det ju i Arninge, i arkivet, så fanns det en skeppsförteckning.
Det är Riksarkivet?
I Riksarkivet i Arninge, ja. Här uppe i Sverige, eller i Stockholm. Ja. Men där bläddrade jag lite för strött i en sån här skeppsförteckning och tänkte, här finns ju ingenting av intresse. Men det stämde inte. Det fanns ju då bevis på att man fraktade afrikanska slavar. Så det var en stor...
Hur kom det sig att svenska skeppare engagerade sig i det här? Då? Hade man inget principiellt emot slaveriet då? Eller så?
Nej, utan det var ju... Slaveri var ju förbjudet enligt svensk lag, men det var inte förbjudet att handla med slavar.
När förbjöds slaveri i Sverige? Det är ju tusentalet.
Precis.
Eller är det ännu senare?
1335 tror jag. Ja. Så visst, de blev då avlönade legojon, men det var inte förbjudet att handla med slavar.
Okej, men man fick inte ha slavar i Sverige?
Man fick inte ha, nej, det stämmer, precis. Så är det. Men, och det här var ju liksom ingen, den slavarna som svenska skeppare engagerades i Medelhavet, den uppmuntrades inte av staten, utan det var... Återigen, fria entreprenörer som såg en väg då att tjäna extra pengar.
Men det här var egentligen okänt innan du hittade de här i arkiven. Alltså.
Jo, men absolut. Och
Hur omfattande var den här?
Precis, så för det första så uppkommer det här i samband med att man sluter fredsfördrag. Och då konsulerna blir då viktiga aktörer. Man knyter kontakter med lokala eliter där svenska skepp kan färdas omolesterade, som man säger. Och ny situation uppstår.
Och var, när är vi nu tidsmässigt?
1736 i Tripoli. Snabbt blir man en del av det tripolitanska då, handelsnätverket. Och skeppen går mellan Tripoli, Konstantinopel eller Istanbul. Och från Tripoli, den viktigaste handeln därifrån, det är ju slavar.
Är det afrikanska slavar då, eller inte kristna slavar? Eller?
Ja, men framförallt afrikanska slavar. Och svenska skepp har väldigt låga försäkringskostnader. För man har då fred med alla kapastater i Nordafrika. Man är god vän med Istanbul. Och man är neutral. Så det är väldigt låga kostnader att frakta varor på svenska skepp. Och, så Sverige får tillåtelse att frakta afrikaner som säljs på slavmarknader i Tripoli. Och den chansen tar då. Jag har hittat 7 skepp. Sen, utöver detta, har jag hittat ungefär 40 stycken hyreskontrakt då. Så omkring 40 tripolitanska handelsmän hyr svenska skepp. Så det kan vara...
Det behöver inte ha fraktat slavar på dem.
Nej, men
slavhandeln var stor.
Tripoli var den främsta liksom, export- eller ja, utskeppningshamnen i hela Nordafrika. Och det var slavaktioner varje vecka där som sändebuden eller konsulerna också pratade om. Så de kom från inre Afrika och sen för vidare transport.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Fanns det någon debatt i Sverige kring slaveri här på 1700-talet och så, eller? Ja. Med upplysningen och hela den biten.
Vi känner ju till liksom det transatlantiska, ja. Sankt Bartolomeo.
Och den var väl folk medvetna om i Sverige också? Eller?
Ja, den fanns. Plus att det fanns den här, det osmanska då, som man ska kalla det för, slaveriet som levde sida vid sida. Så jag tror under en lång period, alltså 1600-talet och en bit in på 1700-talet, så var det vanligaste slavet, det man associerade en slav med, det var en turkisk slav, alltså i Medelhavet, i Alger. Och det väckte ju debatt, så det skrevs om detta av konsuler, och det skrevs också om Bragner, heter hon, den första kvinnliga journalisten, om man ska kalla det för det. Hon uppmärksammade detta i en tidskrift som hon publicerade, där hon gör den första liksom komparationen mellan slaveri, olika former av slaveri, det osmanska kontra det transatlantiska, eller det muhammedanska som hon sa då.
Ja, en analytisk text.
En analytisk text, ja, där hon diskuterar vad är det här för typ av ofrihet. Så det var uppe liksom på den nivån. Så man visste om det, man skrev om det, man diskuterade detta. Och sen glömde man bort allt detta. Men det var någonting som man kände till och liksom reflekterade över utifrån olika filosofiska, politiska perspektiv.
Men jag tänkte, politik ändras ju, och det här är ju en orolig del av världen. För du sa att vid ett givet tidpunkt här så hade Sverige fred med alla de här olika staterna då, som ingick i Osmanska riket. Men hur länge tog man slavar? Hur länge höll kaparna på att ta slavar här? Hur långt fram i tiden är vi då alltså?
Det finns ju en känd incident, nu ska vi se här, årtal 1801, kan det vara det, med Tripoli och under amerikansk, den här blockaden, som svensk-amerikanska blockaden av Tripoli. Jag tror, nu kan inte jag årtalen exakt, men där togs åtminstone 300 svenskar som slavar eller som ofria fångar. Så det var en stor skara män som försvann där. Så man kan väl säga att det på ett sätt är en av de liksom sista stora liksom exemplen på att åtminstone svenskar tillfångatogs på det sättet, på det traditionella sättet.
Ja. Man kan ju också göra jämförelser med, du snackar upp kan ha varit upp tusen, mellan 500 och 1000, tror jag du skriver i boken, män då, som har handlat i slaveri. Men om vi räknar, hur många togs inte som fångar typ vid slaget vid Poltava? Ja. Det var väl tusentals bara vid ett slag?
Visst, det stämmer.
Så. Som ofta försmäktade sen i Ryssland. Mm. Jag menar, stora nordiska kriget höll ju på i 21 år.
Ja, visst. Jag tror man talar om 20 000.
20 000 krigsfångar.
Ja, precis.
Så bara det, i Poltava?
Ja, jag citerar mig inte.
Men nej, vi kanske inte ska hålla på mycket siffror.
Nej, men precis. Nej, men jag tror jag snappade upp den. Jag försöker också se detta i ett vidare perspektiv då. Och många av dem...
Vad tror du var skillnad att vara krigsfång i Sibirien? Eller var en slav som har en hygglig position i Alger? Alltså.
Mm. Ja, men det är också en bra fråga.
Kanske hade till och med bättre i Alger?
Ja, visst. Alltså, det finns ju personer som sagt gjorde karriär i Alger. Och det finns också i den diskussionen som uppstår då, när man börjar diskutera slaveriet i Nordafrika, så finns det vissa som menar på att de valde då att stanna kvar. De hade det bättre. De föredrog att vara i Alger framför att åka hem till det kalla Norden.
Det finns exempel på det, eller är det bara resonemang?
Ja, resonemang om detta, och att de till och med, liksom, även när de blev friköpta, så hade man upprätthållat en brevkorrespondens med sin före detta slavherre. Sådär. Och så. Så det finns något exempel från Kalmar, någon skeppsbyggare som gjorde superkarriär i Alger, kom tillbaka till Sverige.
Och byggde, alltså en slav alltså?
En slav, ja, som 1600-talet, som byggde ett av de största liksom, örlogsskeppen. Och i hans ansökan för den här tjänsten så kunde han då hävda att han har utbildats i Alger. Det är därför han har lärt sig liksom skeppsbyggeriet. Och så. Men han gjorde det uppenbarligen då superkarriär, kom tillbaks. Och förmodligen har han en bra erfarenhet av sin tid i Alger. Och det ser man ju. Det finns säkert fler fall, som Johan Öhman som vi pratade om tidigare, som hade sitt tryckeri i Tripoli och bodde på slottet där. Och var vän med Pashan och sultanen, eller Tripolis Bay.
Ja, men det finns ju också många exempel på europeer som kom väldigt högt upp i den osmanska byråkratin.
Ja, visst, det gör det ju också. Så det måste man ha med liksom i beräkningarna här.
Ja, för jag vet i vårt förra avsnitt när vi pratade om det här sändebudet. Mm. Då var det ju en renegat där som till och med var kompis med Fredrik den första.
Ja visst, jo, men Bonneval är ju fantastiskt intressant. Och han var ju också en kändis på den tiden. Och i Nordafrika så finns det vissa konsuler som liksom ser sig själva som en ny sorts Bonneval. Som liksom lever i sus och dus i Nordafrika.
Det här är ju starka berättelser. Om vi snackar om Marcus Berg och andra som kom i slaveri och kom tillbaka. Det här borde vi rimligtvis ha genererat liksom närmast litterärt avtryck i hemländerna efteråt, eller?
Ja, och det är ju också en väldigt fascinerande aspekt av den här erfarenheten, att det uppstod en sorts äventyrslitteratur, en genre över hela Europa, exempelvis i form av Robinsonader. Så alla de här, alla länder hade en egen Robinson. Så Sverige hade en Robinson.
Okay.
Färöarna hade en Robinson. Danmark hade
en Robinson. Är det efter Defoe det här då? Eller?
Ja, så man, det är någon sorts postmoderna nästan romaner där man liksom klipper ihop det bästa av fiktion och verklighet. Så den svenska Robinson var ju Gustav Landkrona som upplever ofantliga äventyr. Som blir
i Osmanska riket?
I Osmanska riket, ja. Han blir ju slav i Alger två gånger. Först lider han helvetiska plågor i 7 års tid. Och sen upplever han äventyr med en maltesisk riddare. Han är ute och kämpar mot pirater. Och så blir han tagen igen. Och så hamnar han hos en rik köpman som har en underskön, vacker dotter som heter Ahamula. Som, ja, som de blir förälskade och sådär. Och sen hamnar de på en öde ö tillsammans.
Slutar det lyckligt då?
Ja, det slutar nog lyckligt. Hela romanen bygger på att han ska finna fröken W. Sin stora kärlek. Men, okay. Och han drar runt i hela Europa på jakt efter den här kvinnan. Men jag tror, de finner varandra till slut faktiskt. Så det här är ett exempel på romaner som skrevs runt om i Europa som använder de här berättelserna och verkliga erfarenheterna för att skapa litterära, liksom, det blir ett litterärt stoff helt enkelt.
Det gjordes väl även visor?
Ja, sjömansvisor kan man hitta, som tar liksom sjömännens parti. Sånger som ofta har en, de är ganska hårda till sin liksom, form. Alltså de dumma och de snälla. Så
svartvitt.
Det är väldigt svartvitt, gör de. Så där spar man inte på krutet. Utan de som europeer eller svenskar som tas är hjältarna och ska hyllas för deras liksom, insatser och så. Så visst, det finns de här poesi, det finns äventyrsberättelser, det finns sjömansvisor och sånt. Som också bär spår av den här, vilken enorm betydelse detta hade i tankevärlden vid den här tiden.
Joakim Östlund, historiker vid Lunds universitet, som har skrivit boken Saltets pris, svenska slavar i Nordafrika och handeln i Medelhavet 1650-1770. Stort tack för att du var med här idag.
Tusen tack, det var jättekul.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.